God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och bibeltimmen. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmen. Bibelförklaring från Värnamo kyrka ska vi få lyssna till och det är Håkan Sundliden som leder dem. Och nu är vi på Romarbrevet och det är del 27 vi ska få lyssna till idag. Vill du lyssna till det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30 och måndagar klockan 19. Du kan också lyssna på det i Värnamo församlingshems hemsida. Du går in på varnamopastorat.se och klickar på närradion och sedan bibelförklaringar. Så får du höra alla bibelförklaringar som Håkan Sundliden har gjort. Men nu då, Romarbrevet del 27.
Till Andreaskapellet. Vi ska fortsätta vårt studium av Romarbrevet. Göra färdigt sjunde kapitlet, det gjorde vi kanske förra gången. Vi ska börja på åttonde. Men det hänger ihop där som vi strax ska se. Vi börjar med att be. Herre, så tackar vi dig för att vi får sitta ner och ännu en gång öppna våra biblar och forska i ditt ord. Nu ber vi att du gör ordet levande och du gör det verksamt ibland oss. Herre, tack att vi får nåden att inte bara läsa utan också tro att du verkar genom ditt ord. Herre, vi har respekt för ditt ord. Vi vill vara inordnade i dig, underordnade ditt ord. Hjälp oss att vi bättre och bättre kan se och förstå vem du är. Låt oss få lära känna dig på djupet. Vi ber om dig i ditt eget namn. Amen. Jo, som sagt, vi är väl nog i det närmsta färdiga här med sjunde kapitlet, men det hänger ju ihop. Vi kommer ihåg femte kapitlet där man talar om att där lever vi i Adam, men nu har vi förflyttats över så nu lever vi i Jesus Kristus. Förut så levde vi i synden, nu lever vi i rättfärdigheten. Förut levde vi under lagen, nu lever vi under nåden. Så det är ett helt annat liv som vi lever efter det att vi har fått upp ögonen för vem Gud är och vad han har gjort för oss genom Jesus Kristus. Nu är det ju lite knepigt det här med att vi inte skulle ha någon lag. Och särskilt svårt var det för judarna som hade sin stolthet och sin glädje i lagen. De hade ju satt en ära i att följa lagen och göra det i detalj också om man kunde. Och de var naturligtvis inte fullkomliga lika lite som någon annan, men de räknade med Guds nåd och Guds barmhärtighet och förlåtelse och sånt ifall man inte räckte till när det gällde att göra lagen. Så de levde inte nödvändigtvis under någon fördömelse. Men nu när de lyssnar till Paulus som säger att de inte lever under lagen utan att de lever i Jesus Kristus, då måste ju Paulus förklara det här för dem. Och det är inte så enkelt, men han har gjort det i tredje kapitlet och fjärde kapitlet. Fjärde kapitlet där han berättade för dem att, eller påminner dem om att Abraham, som ju inte var någon jude, utan det var han som var stamfader till judarna, men han var ju inte jude själv i den meningen, utan han var en vanlig hedning och han blev förklarad rättfärdig genom tron på Guds löften och genom tron på Guds nåd och barmhärtighet och genom att han gjorde det som han så att säga kände att han skulle göra. Han drog ut ur landet mot det utlovade landet och så, va. Och det där gör Paulus en stor poäng utav eftersom Abraham, judarnas stamfar, blev rättfärdiggjord genom tron. Ja, då kan ju också andra bli rättfärdiggjorda genom tron. Det var ju den enkla logiken. Man måste alltså inte vara under lagen eller göra laggärningar. Utan man kan, som vi hedningar då, icke-judar, vi kan vara utan lag och utan laggärningar. Men genom tron kan vi bli frälsta. Inte därför att vi har förtjänat någonting eller presterat någonting, men på grund av vad Gud har gjort för oss genom Jesus Kristus så kan vi genom tron på honom bli räddade. Och det här är ju då vad han har förklarat. Men så sjunde kapitlet, det har han gjort då en längre utvidgning kan man säga. En mer djupgående förklaring som jag tror var nödvändig för judarnas skull men som är lite krånglig för oss. Och det har vi pratat om nu i 3 timmar så att vi behöver inte ta om det eller fördjupa det. Men påminna om att inledningen utav det sjunde kapitlet, där konstaterar och säger ju Paulus just detta. att vi är inte bara tagna ut ur lagen och insatta i nåden, utan han beskriver det som att vi är döda för lagen. Vi har ingen relation till den, helt enkelt. En död människa har ju ingen relation till det hela. Det hindrar ju inte att lagen fortfarande gör anspråk på oss, på samma sätt som synden vill försöka lura oss också efter det att vi har blivit kristna. Men vi ska hålla det utanför. Och det är så viktigt därför att vi inte har den där, som det blev i den västerländska kyrkan, där vi blev kluvna. Vi är både syndiga och rättfärdiga på en och samma gång. Och det är vi i en mening, men inte i den där meningen att vi skulle vara andligt schizofrena. Utan vi tillhör ju Jesus Kristus helt och fullt. Han har betalat ett fullt pris för oss. Och är det så att du tänker på dina synder och tillkortakommanden och på din dödliga kropp, så är det ju, har han ju gett sitt liv just för det. Han har ju inte dött bara för dina förträffligheter, utan han har ju dött för just ditt elände. Det är ju där försoningen kommer in. Så vi är alltså upptagna helt och hållet hos Jesus Kristus. Och nu gäller det då för oss att ha vår identitet i Jesus Kristus. Därför att det är inte bara så att vi lever i honom, utan vi ska också vandra med honom, i honom och med honom efter anden. Vi kommer att se mer av det. Och det kan vi inte göra om vi ska stå med ett ben på vardera stället. Utan vi måste våga bejaka oss själva som kristna, vilket ju innebär egentligen inte att vi sätter vår lit till oss själva, att nu är vi kristna och nu är vi duktiga och nu är vi räddade. Utan vi är lika eländiga som tidigare, men vi har ju vår tillit, vår grundval i Jesus Kristus, inte i oss själva. Det är ju för hans skull som vi är kristna. Det är ju han som har vunnit oss, inte någonting som vi själva har åstadkommit. Så om du tycker att du är en dålig människa, så får du väl tycka det, och det kan jag tycka också med jämna mellanrum. Fast vi borde inte tänka så. Därför att det är ju att undervärdera Guds verk i Jesus Kristus. Medan vi var hans fiender, så friköpte han oss och gjorde oss till sina vänner. Och då ska vi bejaka också vår vänskap med Jesus Kristus och inte gå omkring och hänga med huvudet och säga att vi är dåliga människor. Även om det kan ligga någonting i det, så är det inte där vi ska ha vår identitet. Utan vi ska vara tacksamma för det som Gud har gjort för oss genom Jesus Kristus. Så inledningen där utav sjunde kapitlet, som talar om att vi ska vara döda för synden och döda för lagen, är viktig. Och sen kommer då den här förklaringen i sjunde kapitlet. Men sen fortsätter det i åttonde kapitlet. Och jag sa det förra gången och stryker under det igen, att sjunde kapitlet slutar inte med sista versen där, utan sjunde kapitlet slutar egentligen med åttonde kapitlet, vers 4. Eller kanske till och med vers 13. Så det börjar i 7:1 och slutar med 8:13. Hela hans resonemang. Börjar med att vi är döda för lagen. Sen tar han upp detta med att lagen försöker liksom komma till oss och vår identitet i Kristus. Och sen så kommer det då i 8 kapitlet att vi är nu räddade. Vi är i Jesus Kristus och där finns ingen fällande dom. Och så talar han om livets andeslag som har börjat verka ibland oss och i oss. Och det ska vi ju titta närmare på här alldeles strax. Så det Paulus har gjort egentligen i andra halvan på 7 kapitlet, det är ju att han har visat på lagens oförmåga. Han har visat på lagens oförmåga. Lagen kunde inte hjälpa oss. Och det kan inte göra efter att vi har blivit kristna heller. Jag sa också det, vill ha med det så jag får med det på bandet den här gången också, att här står det mycket om man har olika tolkningar vem den här jag ska vara. Jag står det på flera gånger. Och så undrar man vem den jaget ska vara. Låt mig säga så här helt frankt. Det spelar väl ingen roll vem det där jaget är. Det har ingen betydelse. Det som har betydelse är att lagen har en fruktansvärd effekt på den kötsliga människan. Det spelar ingen roll om du är jude eller om du är kristen eller om du är icke-troende eller var buddhist eller vad du vill. Va? Det är inte jaget som är i centrum. Utan det, nyckeln till förstå kapitel 7 är detta att det handlar om lagen. Och lagen förekommer, nu vill jag minnas, 20 gånger i 7 kapitlet. Det går ju som en röd tråd. Så man kan naturligtvis diskutera och reflektera och fundera över det där jaget. Men jag menar att det är ganska, ganska ointressant. Vi kan känna igen oss i det. Jaget är som om det vore jag när jag läser det här. Men det har ingen betydelse, för det kristna livet handlar inte om det. Utan det handlar om vad Gud har gjort för oss. Och det handlar om att lagen inte kunde hjälpa oss, och den kan inte hjälpa oss nu heller. Det handlar om lagens oförmåga. Och nu när han går över i 8 kapitlet, då visar han på andens förmåga. På Guds förmåga. Det lagen inte kunde göra, ska vi se i 8 kapitlet, 4 versen. Det kunde Gud göra genom att sända sin son. Och verka genom sonen. Och det är det vi ska se mera på. Så att han kontrasterade alltså med Guds verk. Om vi tittar, bara föregriper lite grann här, så handlar det alltså om den inneboende heliga ande. Vi har ju Guds verk, vi har ju Jesus Kristus, vi har syndernas förlåtelse, vi har evangeliet och alltihopa inneboende hos oss när vi har tagit emot det. Om det så bara är litet, som ett frö, så finns det där. Det finns så att säga en potential av syndernas förlåtelse, utav liv och ära och härlighet som vi bär inom oss. Och det är det som Paulus nu talar om. Han säger i den andra versen, 8 kapitlet, att det här till och med fungerar lagmässigt. Och om du tittar i den 11 versen, så säger han att denna ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er. Där har du det igen. Då skall han som uppväckte Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande. Det är ett annat resultat. Och ytterligare ett resultat i den 17 versen. Det är att är vi barn och är vi Guds arvingar och Kristi medarvingar, då ska vi också bli förhärligade med honom. Och det är det här som nu är det viktiga, det som ligger framför oss. Om vi nu bara kunde acceptera och förstå att vi är i Kristus och att vi ska vandra efter anden, så ska vi veta det att anden, den inneboende anden, fungerar lagmässigt. Vi kommer att ha livets andes lag verksam hos oss. Det kommer till och med att ta med själva kroppen i den här förvandlingen, och vi kommer att bli förhärligade i slut. Det är det vi ska ha för ögonen. Inte kampen emot synden och emot lagen och annat elände. Det blir man ingen glad utöver. Utan vi ska ha blicken fästad på honom, som det står i Hebreerbrevet. Särskilt när synden omsnärjer oss, så ska vi fästa blicken på Jesus. Särskilt då. För visst finns det väl tider och stunder i våra liv där vi känner att vi har misslyckats. Inte bara känner, utan vi har misslyckats. Vi gör fel och det blir tokigt ibland. Och man kan vara deprimerad och så vidare. Men särskilt då ska man ju fästa blicken på den uppståndne Jesus Kristus. Det är ju det som är evangeliet. Nu är det lättare sagt än gjort i vissa stunder. Men det är ju därför vi har gemenskapen också. Att vi ska kunna hjälpa varandra och uppmuntra varandra med att fästa blicken på honom. Så det kristna livet, det levs helt enkelt i anden. I Jesus Kristus, i den helige ande. Under Guds ord med den helige ande. Det är den helige ande som gör det här livet levande. Som uppehåller livet. Som vägleder oss, beskyddar oss, berikar oss. Allt det där finns i och genom den helige ande. Och det är det som Paulus nu kommer att gå över till. Men som sagt, de första verserna i 8 kapitlet, kanske till och med de 13 första, den ska man se som en kontrast, både som en avslutning och som en sammanfattning av allt det han har resonerat om i 7 kapitlet. Vi glider igenom 7 kapitlet, och nu kommer vi in på fast mark. Nu kommer vi in på det som är riktigt betydelsefullt. Nu har jag gjort en uppdelning här, och jag vet inte om jag ska gå igenom den. Det kanske jag inte behöver göra, men jag har alltså gjort som så att att åttonde kapitlet till och med vers 13, så långt talas det nu om livets andeslag. Och det är alltså motsatsen till det som han i sjunde kapitlet kallade för syndens lag och dödens lag. Vi ska se här, sjunde kapitlet, vers 21. Ja, det kanske är ännu bättre. Finns någon annan bättre vers? Jo, vers 23 är nog bättre. I mina lemmar, han vill nu följa Jesus, men i mina lemmar ser jag en annan lag som ligger i strid med lagen i mitt sinne. En annan lag, det är ju syndens lag och dödens lag. Och han brister ut här. Jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Det är som slutfrågan i det hela. Nu kommer svaret i det åttonde kapitlet. Livets andes lag ska upphäva syndens och dödens lag. Jag tror jag har sagt det förut, men jag tycker det är en bra bild det där med fågeln som flyger. För att allting här ligger ju under, inte under syndens och dödens lag, men under tyngdlagen. Så om jag släpper glasögonen så är jag nästan 100% säker på att de ramlar ner på golvet. Nästan 100% säker. Det kanske inte skulle göra det, vem vet. Men det gör det. Allt ramlar ner till golvet. Men fåglarna ramlar inte ner på golvet eller ner på marken. Nej, därför att det är liv i dem. Och det finns ett liv i dem som upphäver tyngdlagen. Och det är därför de kan flyga. Men om livet lämnar dem, då faller också fågeln ner till marken. Så det liv som finns i fågeln är helt avgörande. På samma sätt är det med en kristen. Vi alla dras med tyngdlagens nödvändighet ner mot syndens och dödens lag. Men när Kristus kommer in i våra liv och när en helig ande lever, då upphävs den. Så nu är vi på väg, vi flyger mot de himmelska höjderna. Jag tycker det är en bra bild. Jag fick den ifrån Watchman Nee, tror jag det var, som skrev en bok som heter Ett rikt kristenliv på svenska. På engelska heter den A Normal Christian Life. Så att det är en viss skillnad. Nåja, jag får säga någonting också om den helige ande här. För nu kommer det handla om anden i åttonde kapitlet. Och det är så att anden, på grekiska pneuma, nämns här 19 gånger i åttonde kapitlet. 19 gånger talas om den helige ande i åttonde kapitlet. Så det är som en genomgående, som ett stickord, va? Som genomgående tråd i hela åttonde kapitlet. Och då behöver vi veta det, att när Paulus talar om anden, då tänker han inte grekiskt. Han tänker inte västerländskt. Därför i den västerländska världen, i den grekiska världen, så tänker man på anden som andlighet. Som någonting som, inte nödvändigtvis flummigt kanske, men någonting, vi tänker att det är något magiskt. Det är liksom har med hänryckningar att göra. Så tänkte inte Paulus när han talade om anden. Utan för honom är anden eskatologisk. Det vill säga, den helige ande hör samman med Gud. Det är Guds ande. Och hör samman med saligheten. Och med det som ska ske när vi kommer till himlen, om man får uttrycka det lite förenklat. Där hör anden hemma. Men så säger profeten Joel att i de yttersta dagarna så ska Gud utgjuta sin ande över allt kött, över oss människor. Och det är det som Paulus har tagit fasta på. Att på pingstdagen så utgöts den helige ande och blev tillgänglig för oss som lever här på jorden. Vi är alla liksom påverkat av den helige ande, skulle jag vilja säga, oavsett vad man har för tro. Men vi som är kristna, vi har tagits in i gemenskap med Gud Genom att vi har inlemmats i Jesus Kristus och vi har alla fått tillgång till och kan dricka av en och samma ande. Så vi står i direkt förbindelse genom den heliga ande. Att leva i Jesus Kristus är att leva av anden och i anden och att vara ledd av anden. Och det här har ju då blivit i västerländsk kristendom, tycker jag, lite konstigt, va? Därför att i och med att vi har talat så mycket, och där får man väl, man behöver inte skylla på någon kanske, men i väckelsetider och inte minst inom pingströrelsen när den föddes fram och så betonade man ju mycket andeuppfyllelsen. Man skulle bli döpt i helig ande och tala i tungor och så vidare. Det hade, om inte med hänryckning nödvändigtvis att göra, så ofta med det att göra. Alltså det började bli en sorts grekisk föreställning. Nu säger jag inte att det här är fel. Men det jag säger är att det är inte detta som är det grundläggande. Utan det som är det grundläggande, det är att Guds ord och Guds ande utgör själv, det som Jesus har gjort är själva grundvalen. Sen att vi kan bli fyllda med ande eller tala i tungor, det är liksom, det är sekundärt i sammanhanget. Det är inte det handlar om. Utan det handlar om är att leva i Jesus Kristus och ha tillgång till hans ord och till hans ande. I vår mer kyrkliga tradition så hänger ju just ordet och anden väldigt nära samman. Det är till och med så att de är förenade med varandra. Och där har vi hamnat i ett annat dike, nämligen i det diket att, menar jag i alla fall, i det diket att vi tycker att ordet och sakramenten, det verkar per automatik på något sätt. Alltså där talar vi inte om anduppfyllelse, utan vi talar nästan bara om ordet. Det verkar fast det inte tas emot på något konstigt sätt, va? Alltså en sakramentalism i dålig mening. Sanningen, som vi inte hinner fördjupa oss i nu, är förmodligen någonstans mitt emellan. Guds ord är verksamt, är levande och verksamt ibland oss. Men det är förknippat med skriften, det är förknippat med själva budskapet, med det ord som utgår från Guds mun. Men det har också det verkar alltså ibland. Det händer någonting när vi lever utav Guds ord. Definitivt. Och sen kan det hända mer eller mindre känslosamt, en annan sak. Jag tänkte på det häromdagen i min morgonbön. Jag tänkte på ordet, Guds ord. I Guds ord, där finns ju från början då en tanke hos Gud innan han talar det. Så ordet innehåller ju, nu talar vi om Guds ord. Ordet, Guds ordet innehåller ju någonting utav Guds tankar, utav Guds väsen. Och när han talar det, då är det ju ande också. Mina ord är ande och liv, säger Jesus. Så ordet, budskapet, evangeliet, det innehåller både Guds tanke, Guds närvaro, Guds uttal, Guds ande. Där finns allt det vi behöver. Nåja, det där hör alltså till det nya förbundet. Det här hör till den yttersta tiden. Men vi tror ju att vi har tagit emot den yttersta tidens. Vi har tagit emot det himmelska livet redan här i tiden. Vi har förflyttats från den världen in i den nya tidsåldern, i den nya himmelska världen. Jag tror jag sa det förra gången också, att Martin Luther, han sa på ett ställe att vi har ju redan hjärtat i himlen och sinnet, tanken i himlen. Nu är det bara kroppen som återstår. Så vi är ju redan medborgare i Guds rike och vi lever redan av det himmelska. Jag har skrivit upp här ett antal bibelställen som jag inte tror att vi tar oss tid att läsa. Men jag kan nämna fjärde Mosebok 24, vers 2. Och jag kan nämna, jag kanske kan slå upp något, det har ganska många ord. Men jag kan slå upp första Samuelsboken kapitel 19, vers 20 och även vers 23. Jag läser bara som ett exempel. Jag har flera ord som säger samma sak. Men där det visas att Guds ande kommer till individer. Det står ju så här i första Samuelsboken 19, vers 20. Då sände Saul dit några män för att hämta David. Men när männen fick se skaran av profeter som profeterade och fick se Samuel stå där som deras anförare, kom Guds ande över dem så att också de profeterade. Och det står i vers 23 också. Då begav han sig dit till Najot i Rama. Men Guds ande kom också över honom så att, och så vidare. På samma sätt, jag läser bara upp bibelställen, andra krönikeboken 15, vers 1 och andra krönikeboken 24, vers 20. Saltaren 51, vers 12, 139, vers 7 och Jesaja 11, vers 2 och kapitel 61, vers 1 och Hesekiel kapitel 2, vers 2 och kapitel 11, vers 5. Så ni ser ganska många verser. Det går säkert att vaska fram åtskilliga ytterligare. Men det som det handlar om är alltså att Guds ande kommer till individer. Det kan vara profeter och det kan vara kungar och präster. Men i den yttersta tiden, då ska han utgjuta sin ande över alla. Och vi som är intagna i Jesus Kristus, och då tänker jag på vi i kyrkan, vi i Kristi kropp, vi på pingstdagen. Vi har alla tillgång till den helige ande. Du behöver inte vara särskilt utvald för att få del av Guds ande eller bli andeuppfylld eller få den grundvalen. Utan det här gäller varje enskild kristen. Och det är denna helige ande som är själva drivkraften i ditt och mitt liv. Det är inte lagens tredje bruk. Det är inte vad andra tycker och tänker. Det är inte lagens första och andra bruk heller. Första bruk möjligtvis då, för det har med trafikregler och Skatteverket och sånt att göra. Men drivkraften är den helige ande inom oss. Så vi är döda för lagen. Vi behöver ingen lag som kommer till oss utifrån, så att säga, som ska tala om för oss hur vi ska leva eller inte leva. Vi är redan räddade. Ja, men är vi då utan lag? Nej, vi har tagit emot lagen i vårt hjärta. Vi har tagit emot lagens fullbordan. Vi lever i den fullbordade lagen. Vi lever i evangeliet. Vi lever i Jesus Kristus. Och det som händer nu, det är att detta som finns inom oss, som är själva drivkraften, det är ju lagens fullbordan. Paulus säger i Romarbrevet 3:31. Gör vi då lagen om intet? Nej, tvärtom. Vi gör lagen gällande. Alltså, lagen kommer inte till oss utifrån, men den finns inne i oss. Och vi följer vårt samvete. Det här, jag undrar om inte jag ska göra ett litet extra studium kanske nästa gång om det där, därför att vi talar ju emellanåt om att vandra efter anden, att vara lyhörda för anden, och vi undervisar också någon gång, jag gick igenom det här när vi läste första Korinthierbrevets andra kapitel, hur man hör Guds röst och man lyssnar till bibelordet, man lyssnar i sina böner och så vidare. Enkelt uttryckt så skulle man kunna säga så här, att en kristen vars samvete präglas utav Guds ord och Guds ande följer sitt samvete. Det är det handlar om. Samvete betyder ju samvetande. Och bekymret som vi har rent allmänt i vår tid och i vårt samhälle, det är att människor, alla människor har samvete. Men vem samvetar de med? De samvetar med samhällets värderingar. Med demokratism och jämlikhet och humanism, om det vore grundvalen. En kristen människa samvetar inte med samhällets värderingar eller ens med vad man själv tycker och tänker. Därför vi har Guds ord. Och det är Guds ord som sätter, så att säga, normen för oss. Och vi samvetar med Guds ord. Jag följer Guds ord så långt som jag kan, så långt som jag har fått nåd till. så mycket jag förstår. Det är att vandra efter anden. Att följa sitt samvete. Nu är samvetet inte 100% tillförlitligt. För vi har ju den här kampen och den här diffus liksom också för oss som är kristna. Men jag vågar nog ändå säga att i grund. Om du hamnar i samvetskval på något sätt. Men du läser Guds ord, du kan din bibel, du har det dina böner. Så jag är säker på att du kommer bli vägledd. Men det är viktigt att normen får vara Guds ord och Guds ande och inte du själv eller någon annan. Ni förstår säkert att med det sättet att tänka och med det sättet att vandra så kan det hända både nu och då att man kommer till vägskäl som kan vara rätt så knepiga. Och vi har en diskussion som håller på och seglar upp. Man gör väl vad man kan för att tysta ner den i vårt land, men det finns ju en diskussion som handlar om samvetsfrihet. Och hur mycket man får följa sitt samvete. Och det är frågan om var hamnar vi som kristna i det här? Vad sa Petrus när han blev ställd mot väggen? Han sa, man måste lyda Gud mer än människor. För det var Gud och Guds ord, Guds ande som var drivkraften i hans liv. Det var inte enkelt alla gånger, men det var härligt. Och det gav resultat, om jag säger så, på olika sätt. Den här, när Paulus då talar om Guds ande, så talar han alltså om Guds närvaro, om Gud själv. Och han säger inte alltid den heliga ande, utan ibland så säger han bara anden. Och det är det här då som man i bibelöversättningarna naturligtvis skulle ha ett stort A. Och inte ett litet A när man talar om anden. Men det är samma ord om man talar om Guds ande eller om man talar om människoanden. Så därför så måste sammanhanget utvisa om det är Guds ande eller människans ande som åsyftas. Men ofta så är det ju Guds heliga ande som åsyftas. Och då ska det vara med stort A. Så det är omväxlande, den heliga ande eller anden bara. Eller Kristi ande kan det stå också. Eller faktiskt också bara Kristus. Och Kristus är uppenbarligen synonymt med anden. Eller som det står här i Romarbrevet 8, om det var vers 11. Så står det, den ande som uppväckte Kristus från de döda. Så anden kan benämnas på lite olika sätt. Men det är som sagt denna ande som är drivkraften hos oss kristna. Och därmed så har vi besvarat frågan i 7 kapitlet vers 24. Jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Ja, nu har du ju fått svaret. Gud ska göra det. Och Gud ska göra det genom sitt ord och genom sin ande. Han ska göra det genom Jesu Kristi försoningsverk. Då så har vi ju inte kommit längre än att vi ska börja läsa 8 kapitlet också. Men vi läser då, jag tror vi gör som så att vi läser, jag sa 1-13, höjer nu till avslutningen här. Men vi läser bara de 4 första verserna till att börja med. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Ty livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Ja, det är innehållsrikt det här. Och det här kan du gott och väl läsa flera gånger till nästa tisdag och meditera många gånger över. Det börjar med det lilla ordet så. Alltså redan i första ordet i åttonde kapitlet så får man en indikation på att det här är en fortsättning på sjunde kapitlet. Det hänger ju ihop. Så alltså finns nu ingen nu. Kommer ni ihåg det lilla ordet nu? Det eskatologiska nuet. Himlen, evangeliet har nu kommit och brutit in ibland oss. Det är det nuet handlar om. Nu till skillnad mot då. Nu är det Kristus, Jesus, som är Herren. Det är det som har hänt. Så fortsättningen på sjunde kapitlet. Det finns ingen fördömelse nu för de som är i nuet, i Jesus Kristus. Där är vi befriade. Där är vi döda från synd och lag och död. Och vi är döda från oss själva också, så att säga. Nu är det inte längre jag som lever, skriver Paulus i Galaterbrevet. Utan Kristus lever i mig. Han ger mig den nya, eller den rätta identiteten. Den rätta identiteten är bättre att säga. För vi var skapade till Guds avbild. Vi var skapade till gemenskap med honom. Vi var skapade att utgöra ett bidrag i hans kropp. Nu kommer det till sin rätt. Nu förverkligas det i våra liv. Den nya tidsåldern har alltså anlänt, och så pekar Paulus i de här verserna på två välsignelser som har kommit till oss. Och den första välsignelsen, det är helt enkelt den som står i första versen. Nämligen att det finns ingen fördömelse för de som är i Kristus Jesus. Vi har dött bort från det gamla förhållandet. Eller som Jesus sa, har skrivit här i Johannes 5:24. Ni vet, när Jesus undervisar där så säger han att man övergår från döden till livet. Den som hör mina ord övergår från döden till livet. Det är ju inte i fysisk mening att man dör och uppstår på det. Utan det har att göra med de här livssfärerna. Vi lever inte i dödens livssfär. Vi lever i livet. Och där finns ingen fördömelse. Utan det har vi lämnat bakom oss. Det där grekiska ordet katakrima, det finns i det femte kapitlet. Vi kan titta där hur det är översatt eller vad som står där. Femte kapitlet, vers 16. Inte heller kom gåvan som följd av en endas synd. Domen kom genom en enda och drog med sig katakrima, fördömelsen. Det var ju det livet som vi hade i Adam. Där levde vi under fördömelsen, eller i fördömelsen. Det kommer i 18:e versen också. Liksom en endas fall, alltså det Adam och Eva där då, va, ledde till fördömelse för alla människor. Så har en endas rättfärdighet för alla människor lett till frikännande dom som leder till liv. Det är det ordet som används här i 8:e kapitlet, första versen. Det finns ingen fördömelse för de som är i Kristus Jesus. Det ordet fördömelse där, det motsvarar det gammaltestamentliga ordet om förbannelse. Det står så här i femte Mosebok, jag slår inte upp det, men det är femte Mosebok 27:26. Förbannad är var en som inte i allt gör alla buden. Man kanske gör jättemånga, men man är kvar i fördömelsen. Paulus använder det där, citerar det i Galaterbrevet 3:10. För att överbevisa oss om att vi inte räcker till. Ingen människa, man må vara hur flitig som helst när det gäller laggärningar och duktig på alla tänkbara sätt. Men man är under fördömelsen. Det är i Jesus Kristus som vi är så att säga befriade. Som vi är frälsta, frikända, förklarade rättfärdiga. Sen så står det här då uttrycket i Kristus, så finns det ingen fördömelse för de som är i Kristus Jesus. Och då har jag noterat att det finns åtminstone tre olika dimensioner i det här uttrycket i Kristus Jesus. Det kan betyda rör vid tre olika dimensioner. Och nu vill jag berätta om de tre. Det första är det som kallas för en mystisk dimension. Alltså detta att vi är förenade med Jesus Kristus. Vi är i honom, han är i oss. Det som vi hörde i söndags om grenarna i vinträdet. Och vinträdet sa, vad är grenarna? Den mystiska föreningen, unio mystica, brukar man tala om när man talar om liturgiskt eller teologiskt. Där vi är förenade på ett mystiskt sätt. Men sen finns en annan dimension också. Och det är att vi befinner oss i Kristus Jesus. Och det är ju så jag har talat det mesta. När jag har försökt liksom, vet inte hur många, 100 gånger snart. Talat om att förut var vi placerade, vi befann oss där borta i synden och underlagen. Nu är vi placerade utav Gud i Jesus Kristus. Vi är inte på två ställen. Utan vi är i Jesus Kristus. Det har alltså att göra med en lokal dimension så att säga. Och det tredje, det är en instrumentell dimension. Det betyder att vi lever av Kristus. Vi lever för Kristus. Som vi har sagt när vi har varit samlade på undervisningsdagarna där i Rydaholm. Vi lever i, av och för Kristus. Det rymmer olika dimensioner. Men alla de här dimensionerna är ju så att säga befintliga hos oss som kristna. Det är i honom som vi har vår identitet. Vi vill vara i, leva av och för Kristus som för oss har blivit, citat, första Korinthierbrevet 15:45, som för oss har blivit en livgivande ande. För så står det i första Korinthierbrevet 15:45. Att Jesus Kristus efter sin uppståndelse, ja faktiskt skulle jag vilja säga under sitt jordeliv också, han var en livgivande ande. Han gav liv genom sitt ord hela tiden. Det finns två sorters människor, brukar man säga när man fostrar ungarna på McDonald's. Det finns två sorters människor, de som tar och de som ger. Det finns människor när de kommer in i ett rum till exempel eller med ett sammanhang som liksom tar, suger åt sig hela tiden. Och så finns det en annan sorts människor som ger. Som delar med sig, som är till välsignelse för andra. När det talas om Jesus Kristus så talas det om att han är en livgivande ande. Från honom utgår hela tiden evangelium. Det är i honom vi lever. Vår uppgift är ju att vara mottagare. Jag kan inte nog tänka på eller tillgodogöra med den där kallelsen. Att som kristen är min uppgift att ta emot livgivande ande. Förlåtelse, upprättelse, läkedom. Det är liksom hela mitt liv går ut på. Och så är det för varje människa har ju den kallelsen. Och det är vad som händer med livet i Jesus Kristus. Sen det som står i vers 2. Det är ju snarast då en följd utav det som jag har sagt nu. Livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. När vi lever i gemenskap med Kristus Jesus, då kommer hans liv till oss med liv och frid genom anden, genom tron på Guds ord och genom anden. Genom att anden bor i oss så blir vi också uppväckta från de döda. Jag har skrivit här, se vers 6. Vers 6 står det, köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Och likaså i den 11 versen, om hans ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då ska han göra också era dödliga kroppar levande. Genom sin ande som bor i er. Det är alltså det som är livets andes lag. Det är den dynamiken. Det är den drivkraften. Det är det vinträdets sav vi talar om. Ibland när jag har tänkt på det här så har jag nog gjort det lite för enkelt för mig, därför att jag har tänkt att det här sker per automatik, och det är inte helt fel tänkt. Problemet är bara att jag märker att jag kan stänga till och att jag kan hindra Guds verk i mitt liv. Men det är väl inget som vi ska uppehålla oss vid. Det är väl inte det vi ska försöka med. Utan vi ska ju försöka vara så öppna som möjligt. Men vi är ju, som Paulus säger där i Romarbrevets 7 kapitel. Vi är ju av kötslig natur. Så fort vi börjar titta in i oss själva eller börjar tänka på alla våra tillkortakommande, ja, då är vi där under lagen igen. Det är därför han varnar i 7 kapitlet för det här. Och det är därför som han vill uppmuntra oss till att se och förstå hur Gud gränslöst försöker lyfta oss. Gränslöst försöker ge oss näring så att vi kan växa och mogna och bära frukt. Hela tiden vill han göra det. Och det här tar ju hela livet, hela jordelivet såklart. Det blir inte färdigt någon gång. Så när han talar här om livets andes lag, så talar han alltså om en annan sorts lag, en Moselag. Han talar inte om de 10 budorden eller om lagen i den meningen. Nej, livets andes lag, det är helt enkelt Guds lag. Det som står där i 7 kapitlet, vers 22, där skriver ju Paulus: till min inre människa gläder jag mig över Guds lag. Alltså han gläder sig över Guds ord och över Guds ande. Det är Guds lag, det är livets andes lag som han gläder sig över. Eller som det står på något annat ställe, Kristi lag. Jag tänker på Galaterbrevet 6:2. Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Men det här är, det är någonting annat än Moselag. Man skulle kunna säga så här att man, möjligtvis, det här har jag inte tänkt på, men möjligtvis skulle man kunna säga att detta med Guds lag, Kristi lag, är själva essensen, är själva hjärtat i Toran. Det skulle man kanske kunna säga. Det är det som är syftet med det hela. Att vi ska, det är kärleken till Gud och till medmänniskan. Det är den lagen som gäller för oss. Man kan också med det här, på det här sättet säga att Paulus fyller begreppet lag. För det är faktiskt ordet nomos, Erik, som används här. Nomos, livets andes nomos. Alltså han fyller nomos, han fyller begreppet lag med ett nytt innehåll. Med evangelium. Med Kristus. Och det är någonting annat än Moselag, eller bokstaven rättare sagt. Så, att leva i Kristus Jesus, det är att leva under en levande och dynamisk kraft. Det står så här i 4:e versen, 2:a halvan. Det talas om att vi lever, vi som inte lever efter köttet utan efter anden. Vi lever efter anden. Och det kommer igen i 9:e versen. Ni lever inte efter köttet utan efter anden. Och det kommer igen ytterligare gång i 14:e versen. Till alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Det här är alltså motsatsen till det han skrev om när han talade om den där lagen som ligger i strid med hans inre. Syndens lag som gör honom till fånge under synden. Det hörde till det gamla livet. Men nu talar han om motsatsen. Han talar om oss som lever efter anden. Efter Guds ord, efter Guds ande. Någonting nytt har kommit, som han säger i 2 Korinthierbrevet 5:17 är det väl. Någonting nytt har kommit. Vi är nya skapelser i Kristus. Så det här livets andes lag, det är alltså den frid och den rättfärdighet och den glädje som finns i evangeliet. Och den drivkraften ska vi inte underskatta. Och det är det jag är lite ängslig för, att om man bör tala om lagens tredje bruk. Nu när du är kristen, då ska du leva si, nu ska du leva så, då får du inte göra detta, då får du inte göra detta. Då är vi tillbaka där. Då underskattar man evangeliets möjligheter att tala till en människa. Att vägleda oss. Samvetet som är kopplat till Guds ord och till Guds ande ska vara drivkraften, inte någonting annat. Och då förstår du när jag säger så att det kanske kan bli lite olika för olika människor i olika tider. Alltså det är inte samma etiska mönster eller moraliska mönster liksom så där på en gång. Så här ska man leva, men det gör inte du. Men du gör det, men inte du. Alltså så kan man inte tillämpa det, utan var och en måste själv upptäcka och följa evangeliets ord. Visst kan vi hjälpa varandra, men det finns ingen fördömelse. Det finns inget lagens tredje bruk, och det finns ingen fördömelse i andens liv. Det där talade vi om förra gången. Och Egon ska få det här pappret med de där 8 punkterna, har jag lovat. Det ska ni alla få så småningom, för att det här ska ju bli... ska ju bli ett kompendium så småningom. Men de som vill kan få det i förväg, för att det är ju skrivet. Sen är det då... jag sa att det var 2 välsignelser. Den första välsignelsen är då att livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från... den första var ju... det finns ingen fördömelse för de som är Kristus Jesus. Den andra välsignelsen är alltså att livets andes lag har gjort mig fri från syndens och dödens lag. I 7:e kapitlet så slutade Paulus med ett utrop med av förtvivlan. Vem ska frälsa mig denna, från denna dödens kropp? Här har vi nu svaret. Så det Paulus gör, det är att han vittnar om hur han har befriats. Och hur han har upprättats i Jesus Kristus. Och sen kommer i vers 3 och 4 en beskrivning av hur det gick till. I vers 3 och 4 får vi veta hur det gick till när livets andeslag började verka i våra hjärtan. Och nu är det i de 2 verserna så finns det 5 punkter. Och vi hinner ju inte med det här, känner jag. Jag kan ju nämna dem, så får vi återkomma till dem, tar det som repetition nästa tisdag. Men det, han uttrycker det här 5 gånger, hur Gud gjorde det här. Och hur gjorde han då? Jo, 1. Han sände sin egen son. Det var det första han gjorde. Eller det var det han gjorde, rättare sagt. Han sände sin egen son. Du känner igen det ifrån Johannes 3:16. Så älskade Gud världen att han sände sin egen son. För att göra det här ibland oss. Det är därför som det är så viktigt att Jesus verkligen är den andra personen i gudomen. Och inte vilken rabbin som helst som gick omkring här och var ovanligt begåvad. Utan det här är Gud själv som kommer och gör det här verket. En del kommentatorer brukar använda som en förebild, som en typ berättelsen där Abraham skulle offra sin egen son Isak på altaret. Nu blev det ju inte så då, va? Men i det här fallet så blev det ju på det sättet. Man kan också lägga märke till det där uttrycket sin egen son. Därför att det uttrycket säger någonting mer än om det bara hade stått Guds son. Därför Guds son skulle kunna vara en benämning på Israels kung. Eller på, ja, kan det vara, vi är ju söner, vi allihopa. Va? Och det här brukar en del forskare som inte är så troende, de brukar då använda det här för att förklara att ja, men Jesus är Guds son, det säger ju inte så mycket, utan det var ju många som var Guds söner och så vidare. Va? Men här står det Guds egen son. Så det är en markering som Paulus gör, som jag tror att man mycket väl kan stryka under. Han talar som den andra personen i gudomen. Hur gör vi här nu då när vi har 4 minuter? Jag tror bara jag nämner de andra punkterna. Det andra som Gud gjorde, det var att han sände sin egen son, och så kommer andra då som syndoffer. Som syndoffer. Och där står det på grekiska peri hamartias. Och det skulle kunna översättas på lite olika sätt. Så jag är lite osäker på hur det står. Det står nog inte syndoffer i alla översättningar som vi har här. Är det någon som har Bibel 2000 eller? Ingen som använder den. Men ja, ni kan titta på det. Jag kommenterar det nästa tisdag. Det tredje, det är att han var lik en syndig människa. Så när Gud skulle göra detta underbara evangeliska verk och rädda oss, så lät han den egna sonen bli lik en syndig människa. Genom att Gud blir lik en syndig människa, så sker verket. Det fjärde, det är att i hans kropp, i Jesu Kristi kropp, så fördömde Gud synden. Där kommer vi tillbaka till det där katakrinein, alltså fördömelsen. Så ska vi ta det nästa gång också då. Och det femte, så kan ni tänka på det här själva till nästa tisdag. Det femte är att så skulle lagens krav uppfyllas i oss. Lägg märke till det. Inte av oss, utan i oss. Det är skillnad. Vi kunde inte, men det lagen inte kunde göra och det vi inte kunde göra, det gjorde Gud i oss. Herre, vi tackar dig för den här stunden, och nu ber vi att du ska fortsätta att låta evangeliet sjunka djupt ner i vårt inre, och att det ska få vara verksamt ibland oss. Herre, tack för att vi kan räkna med att du bekänner dig till ditt eget ord. Herre, låt din ande göra det både levande och verksamt. Låt oss få erfara. Låt oss få bli stärkta i vår identitet i Kristus Jesus. Låt oss få på bästa sätt tillgodogöra oss allt det som du har gjort. Herre, vi är tacksamma för att vi är infogade i Kristus Jesus. Herre, låt oss nu få se allt mer vad det innebär. Så vi kan vandra efter din ande, så vi kan vandra så som du vill, leva som du vill. Vi överlåter oss själva i dina händer. Amen.
Du har lyssnat till Bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det här var Romarbrevet del 27. Vill du höra det i Värnamo kyrka, så är det på måndagar klockan... Vill du höra det i Värnamo kyrka, så är det på tisdagar klockan 18.30. Och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Och så finns det ju ett sätt till att lyssna på det. Det är genom att gå in på Värnamo församlings hemsida. Du går in på varnamopastorat.se. Och så klickar du på närradion och sedan bibelförklaringar. Så kommer du vidare till att lyssna på Håkans bibelförklaringar. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Producent och tekniker var jag, Ulf Gustafsson. Och efter programmet så kan du lyssna till Radio MF, och du får lyssna till Missionskyrkans söndagsgudstjänst. Grace and peace. Grace and peace.